Vi ska läsa först ur Matteus 27 kapitel. Jag ska läsa ett rätt så långt avsnitt. Jag börjar i 15 versen och läser till och med 56. Vid högtiden brukade ståthållaren frige en fånge efter folkets önskan. Det fanns just då en känd fånge som hette Jesus Barabbas. När folket nu var samlat frågade Pilatus: "Vem vill ni jag ska frige? Jesus Barabbas eller den Jesus som kallas Messias?" Han visste att det var av avund mot Jesus som han hade utlämnat honom. Medan han satt på domartribunen fick han detta bud från sin hustru: "Du ska inte ha med den där rättfärdige mannen att göra. Jag har haft mardrömmar i natt för hans skull." Men överste prästerna och de äldste övertalade folket att begära Barabbas fri och få Jesus död. Ståthållaren sa nu till dem: "Vilken av de båda vill ni att jag ska frige?" De svarade: "Barabbas." Pilatus frågade: "Vad ska jag då göra med den Jesus som kallas Messias?" Alla svarade: "Han ska korsfästas." Han frågade: "Vad har han gjort för ont?" Men de ropade ännu högre: "Han ska korsfästas." När Pilatus såg att ingenting hjälpte, utan att oron bara blev värre, tog han vatten och sköljde sina händer inför folket och sa: "Jag är oskyldig till den här mannens blod. Detta får bli er sak." Men hela folket ropade: "Hans blod må komma över oss och våra barn." Då frigav han Barabbas, men Jesus lät han prygla och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Då förde ståthållaren soldater Jesus till residenset och samlade hela vaktstyrkan omkring honom. De tog av honom kläderna och hängde på honom en röd soldatkappa och vred ihop en krans av törne och satte den på hans huvud och stack en käpp i högra handen på honom. Sedan föll de på knä för honom och hånade honom och sa: "Leve judarnas konung." De spottade på honom och tog käppen och slog honom i huvudet. Och när de hade hånat honom tog de av honom kappan och satte på honom hans egna kläder och förde bort honom för att korsfästa honom. På vägen ut träffade de på en man från Kyrene vid namn Simon, och honom tvingade de att bära hans kors. När de kom till ett ställe som kallas Golgota, vilket betyder skallen, gav de honom vin att dricka blandat med galla. Han smakade på det men ville inte dricka. När de hade korsfäst honom delade de upp hans kläder genom att kasta lott om dem, och sedan slog de sig ner där och vaktade honom. Ovanför hans huvud hade de satt upp anklagelsen mot honom som löd: "Detta är Jesus, judarnas kon." Samtidigt med honom korsfästes två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smedade honom och skakade på huvudet och sa: "Du som river ner templet och bygger upp det igen på 3 dagar, hjälp dig själv nu, om du är Guds son, och stig ner från korset." Överste prästerna, de skriftlärde och de äldste gjorde också narr av honom och sa: "Andra har han hjälpt. Sig själv kan han inte hjälpa. Han är Israels kung. Nu får han stiga ner från korset så ska vi tro på honom. Han har satt sin lit till Gud. Nu får Gud rädda honom om han bryr sig om honom. Han har ju sagt att han är Guds son." På samma sätt blev han skymfad av rövarna som var korsfästa tillsammans med honom. Vid 6:e timmen föll ett mörker vid hela jorden och det varade till 9:e timmen. Vid 9:e timmen ropade Jesus med hög röst: "Eli, Eli, lema sabachthani", vilket betyder: min Gud, varför har du övergett mig?" Några som stod där hörde det och sa: "Han ropar på Elia." En av dem sprang genast bort och tog en svamp, fyllde den med surt vin och satte den på en käpp för att ge honom att dricka. Då sa de andra: "Låt oss se om Elia kommer och hjälper honom." Men Jesus ropade än en gång med hög röst och gav upp andan. Då brast förhänget i templet i 2 delar, uppifrån och ända ner. Jorden skakade och klipporna rämnade och gravarna öppnade sig. Många kroppar av avlidna heliga uppväcktes, och efter hans uppståndelse lämnade de sina gravar och gick in i den heliga staden och kunde ses av många. När officeren och de som bevakade Jesus tillsammans med honom såg jordbävningen och det andra som hände greps de av stark fruktan och sa: "Den mannen måste ha varit Guds son." Där var också många kvinnor som stod längre bort och såg på. De hade följt med Jesus från Galileen för att tjäna honom, och bland dem var Maria från Magdala och Maria som var Jakobs och Josefs mor och modern till Zebedaios söner. Det som beskrivs här, det utmålas i Bibeln som lösningen på människans problem. Egentligen alla problem. Kungar och kejsare, politiker och filosofer, läkare och psykologer och alla vi andra har hållit på sedan urminnes tider och kämpat med frågan hur tillvaron ska göras dräglig, hur man ska kunna bygga ett rike, ett samhälle, en stat där ondskan inte råder. Det här beskrivs nu vara lösningen. Kan det vara sant? Vid en flyktig blick verkar det ju inte vara lösningen, utan bara ytterligare ett exempel i raden på de problem som vi brottas med. Människor som blir orättvist dömda. Människor som blir misshandlade, torterade till döds. Människor som förföljs för sina åsikters skull. Eller för sin ras, eller sitt språk, eller sin rikedom, eller sin fattigdom, sin kön, sin ålder. Det här är inget nytt. Det här är bara en i raden. Det torteras många människor också idag, världen över. På vad sätt kan detta vara lösning? Tvivel har så ofta framförts. Hur väntar vi oss att lösningen skulle se ut? Ja, vi tänker oss kanske mest att kritstrecksrandiga gubbar ska komma ut till presskonferens inför blixtrande kameror och kungöra att nu är alla orättvisor avskaffade. Vi har skrivit våra namn på ett papper här. Alla vapen ska skrotas. Nu kommer allt att bli frid och fröjd. Men i så fall har vi inte förstått problemets natur. Och det måste vi bekanta oss med innan vi kan lösa det. Och alla försök att lösa problemet strandar i regel på att vi inte förstår problemets natur. På vad sätt löser Jesus problemet som det är? Vi ska läsa i Efesierbrevet i det andra kapitlet. Från 11 versen till och med 18. Kom därför ihåg att ni som av födseln var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallas omskurna med den omskärelse som utförs på kroppen av människohand. Kom ihåg att ni på den tiden var utan Kristus, utanför medborgarskapet i Israel, utan del i förbunden och deras löfte, utan hopp och utan Gud när ni levde i världen. Men nu, tack vare Kristus Jesus, har ni som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. Ty han är vår fred. Han har med sitt liv på jorden gjort de två lägren till ett och rivit skiljemuren, fiendskap. Han har upphävt lagen med dess bud och stadgar för att i sin person skapa en enda människa av de två, en ny människa, och så stifta fred. I en enda kropp försonade han de båda med Gud genom korset, då han i sin person dödade fiendskapen. Han har kommit med budskap om fred för er som var långt borta och fred för dem som var nära. Ty genom honom kan både vi och ni nalkas fadern i en enda ande. Här beskrivs problemet. Och det beskrivs med ett enda ord. Ett ord som upprepas två gånger. Och det är ordet fiendskap. Det är problemet. Fiendskap. Vem är fiende med vem, frågar vi. Och hur yttrar sig då den fiendskapen? Ja, vi tittar lite grann. Ordet står ju använt två gånger. Ena gången handlade om motsättningarna mellan judar och hedningar. Andra gången handlade om motsättningen mellan Gud och människa. Människans fiendskap till människan och människans fiendskap till Gud. Det är problemet. Och om det är problemet sägs det också någonting annat som är viktigt. Han har dödat fiendskapen, står det. Vi talar så gärna om det onda. Som om det onda var något abstrakt, neutrum, fritt svävande. Här beskrivs det onda som något levande. Synden som bor i mig, som Paulus säger. Fiendskapen är något levande och det är något som måste dödas. Hur ska då den fiendskapen dödas? Hur får man dö på det som är levande? Ja, man kan ju slå ihjäl det. Det går ju bra. Ja, det är bara det att om Gud ska slå ihjäl fiendskapen i dig och mig så stryker vi med på köpet. Antagligen. Han vill ju spara på oss. Han vill ju på något sätt att syndaren ska överleva och synden dö. Och man kanske inte kan slå ihjäl fiendskapen utan att fiendskapen till och med överlever. Det är ju inte så hemskt många problem vi löser genom att slå ihjäl, eller hur? Det är ett mycket mänskligt sätt att lösa problem. Gud har ett annat sätt. Han har precis rakt motsatt väg. Han utplånar inte synden genom att tysta ner den, utan genom att låta den blomma. Han låter den slå ut i full skala. Och det är ju det långfredagen handlar om. Tänk vad mycket människor här som bär sig illa åt. Folk som hånar, som slår och sparkar, som piskar och pryglar. Här är all mänsklig ondska lös. Och det är kanske vägen till ondskans död. Det stod i tidningen för ett tag sedan att man hade... Ja, det var ju ett tag som man hittade någon gubbe nere på någon fjälltopp eller någon alptopp nere i Schweiz eller vad det var. Någon gubbe som legat där död och infryst i 4-5 tusen år, någonting sånt där. Nu var det någon djuping som hade tagit av honom stövlarna. Och så hade man gjort en svampodling för att se om gubben hade fotsvamp, och sida hade han. Svampsporer från två arter av fotsvamp hade legat i de där stövlarna i 5000 år och överlevt. Varför hade de överlevt? Jo, därför att de egentligen inte hade levt. Det är ju samma princip med djupfryst sperma. Den går ju att lagra länge och använda. Så det man fryser ner, det övervintrar ju, så att säga. Gud sätter fart på livsprocesserna, för ju fortare livsprocesserna går, desto snabbare kommer döden. Och på det sättet låter han ondskan dö. Det är en helt annan väg att gå. En väg som vi känner oss främmande för. Fiendskapen beskrivs här och där i Nya testamentet. Och vi måste få lite mer grepp om vad den består i. När nu Gud låter den blomma, så att säga. Kolosserbrevets första kapitel. Vi läser verserna 21-23 där. Och hittar fiendskapen redan i början av det textavsnittet. Paulus skriver så här: och ni som förut stod utanför och visade ert fientliga sinnelag i era onda gärningar, också er har han nu försonat med sig genom att Kristus led döden med sin jordiska kropp. Han ska låta er träda fram inför sig, heliga och fläckfria och oförvitliga. Om ni håller fast vid er tro, har en stadig grund och inte viker från det hopp ni har fått höra om i evangeliet, som har förkunnats för allt skapat under himlen och vars tjänare jag, Paulus, har blivit. Ni visade ert fientliga sinnelag. Romarbrevet, 8 kapitlet. Verserna 6 och 7, där skriver Paulus så här. Köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. 5 kapitlet i Romarbrevet. Vers 9-11. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom hans blod, skall vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi, när vi nu är försonade, så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det, vi har vår stolthet i Gud, tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Fiendskapen. Varenda människa har ett behov av att bli löst ifrån fiendskapen. Och det gäller ju också snälla, trevliga, fromma, rara människor som insöp kristendomen med modersmjölken. Det märkliga med dramat här, det är ju att de som går i spetsen för fiendskapen är de frommaste. Och vi har ju ofta pekat finger åt judar och fariser och sagt, ja ja, det var de det. Titta så ondskefulla de är. Underförstått, så här skulle ju aldrig vi ha gjort i deras ställe. Hoho, hoho, visst skulle vi det. Och om Herren behagar att komma, så att säga, i smyg till oss, det har han sagt att han inte ska göra. Men om han skulle göra det, så kanske vi skulle stå där vi också. Därför att vi känner inte oss själva. Och det är att vi är så främmande för just denna fiendskap i vårt väs. Just därför så är vi också hjälplösa emot den. Just därför letar vi överallt efter en lösning på problemen. Men vi letar inte på rätt ställe. Just därför är människan så främmande för det som händer på långfredagen, trots allt. Hur ska vi kunna se att vi är fiender? Hur ska vi kunna se att det i vårt kött finns en fiendskap emot Gud? Hur ska vi känna igen oss? Och hur dör den fiendskapen, så att säga, när Jesus korsfästes? Det är ju viktiga frågor för oss alla. Ormen lovade människan, ni ska bli som Gud. Och det betyder ju många saker det. Jag tror att det första som det betyder, det är att Gud är gränslös, men människan är begränsad. Det intressanta med människan är hennes kompletta oförmåga att acceptera att hon är begränsad. Så fort hon ser ett staket ska hon över. Till varje pris. Kan någon stå på en skidorna nerför en backe i 110 kilometer, så måste någon försöka komma ner i 111. 200 delar. Åh, man kan satsa hela sitt liv, alldeles bokstavligt, så man riskerar att köra ihjäl sig mitt i backen. Det ska gå. Inga gränser kan tolereras. Människan är begränsad, men måste till varje pris vara gränslös. Ja visst, säger du, men jag åker aldrig ner för några backar. Du förstår, jag har hört i missionsförbundet. Ja, halleluja. Tack gode Gud för det. Men det finns en kristen variant på det här. Visst gör det det. Det finns många. Bland annat det här att när vi har förstått att vi är kallade att göra kärlekens gärningar, så tror alla kristna att just han eller just hon ska bära alla världens lidanden på sina axlar. Och kan aldrig acceptera att jag räcker inte till mer än för några i min närhet. Utan vi börjar genast att visionera. Vi börjar genast att umgås med väldiga planer på hur vi ska lösa världens problem och därmed alltså egentligen ta Jesu kors på oss. För gränslös, det kan man ju inte vara. Eller rättare sagt, begränsad kan man inte vara. Utan vi identifierar oss genast med det gränslösa. Det totala ansvarstagandet för hela världen. Visst, vi gör det på ett frommare vis än de som åker ner för backen. Men vi har samma drift inom oss. Att själva bli obegränsade. Talar man om nådegåvor så poppar det alltid upp folk som säger jag har alla nådegåvor. Därför att vi tål inte vid att bara ha en gåva. Och att den gåvan kanske dessutom, som Paulus säger, är ett styckverk. Några blir helade när du ber för dem, men inte ens alla. Det kan vi inte acceptera. När jag ber blir alla friska, säger du. Och blir de inte det så är det deras eget fel. Visst, gränslösa måste vi vara. Vi kan aldrig acceptera att vara begränsade. Det är något helt annat än att vara syndig. Att vara begränsad. Du kan upptäcka fiendskapen emot Gud på ett helt annat sätt om du vill. Om du går runt ibland vänner och bekanta som inte tror på Gud och säger jag är kristen, så kommer du förr eller senare få höra frågan: hur kan du tro på en Gud som är god och allsmäktig när det ser ut som det gör i världen? Ty lidandet är ju ett problem. Ja, visst är det det. Men varför är inte lyckan ett problem? Varför vänder ingen på det och säger hur kan det komma sig att det finns så mycket vackert och så mycket gott och så mycket fint i världen när vi är så onda? Nej, tänk, det säger ingen. Och det är ju konstigt. För det vore ju en bra mycket mer berättigad fråga. Alldeles nyss sjöng vi hela jorden är full av hans härlighet. Och det är ju sant. Även om skriften också säger att skapelsen är i den ondes våld. Lyckan behöver aldrig förklaras. Den är det naturliga, den är det självklara. Lidandet måste alltid förklaras. Och ofta med en udd av anklagelse mot Gud. Att bli som Gud, det handlar egentligen också om att älska allt det Gud står för, men inte Gud själv. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Det tycker jag är en väldigt viktig poäng. Och den kan vi känna igen överallt. Människan älskar Guds rike, men hon vill inte veta av Gud. Gå runt på gator och torg och håll lite möten och säg det att jag pläderar för rättvisa och frihet och jämställdhet och ekonomiskt välstånd åt alla och miljövård och naturvård och alla kommer att applådera. Alla. Ty människan älskar det Gud står för. Men hon älskar inte Gud. Guds person blir alltid på något sätt tagen ut ur sammanhanget. Hela sekulariseringen handlar ju om hur människan steg för steg har försökt att tillägna sig möjligheten att bygga upp ett rättfärdigt och rättvist samhälle med ett totalt omhändertagande av allt och alla, där all sorts godhet ska finnas, men inte Guds namn. Människan står för det Gud står för, men hon vill inte ha Gud. Vi lägger märke till i den här berättelsen som vi läste nu hos Matteus att alla är inblandade. Judarna är inblandade, men romarna är också inblandade. Både judar och hedningar. Ingen kan peka finger åt den andra och säga det var bara ni. Alla är delaktiga. Och det är lite underligt med det där, därför att en poäng i processen mot Jesus är ju gång på gång detta. Vi har inte rätt att avliva någon, att döma någon till döden. Utan det måste ju ni romare göra. Sen när Paulus kommer igång med förföljelsen så är det tydligen bortspolat. Han har ihjäl folk och de stenar och det är ingen inblandning från några romerska myndigheter. Men Gud låter detta ske precis när Jesus ska dö. Då är det viktigt att alla är med. Och alla är delaktiga. Det är inte judarnas ondska utan mänsklighetens. Om nu människan har en fiendskap mot Gud och ändå på något sätt misstänker att Gud kanske existerar, då är han ju Gud. Och då är han ju övermäktig och vi har ju olika sätt att ge uttryck åt fiendskap inför en som vi rår på jämfört med den fiendskap vi ger uttryck för inför en som vi inte rår på. Den vi är rädd för, den är vi fientliga mot på ett helt annat sätt än den vi inte är rädda för. Hur opponerar man sig mot övermakten? Ja, vi kan åka till Ryssland och fråga. Till där finns en speciell art av människa som kallas för Homo sovjeticus. Den människotyp som framodlades under KGB:s välde. Under de år då man sa att betong fås genom att man blandar sand, cement, vatten och mikrofoner. Då alla avlyssnade alla och alla skvallrade på alla. Vad gjorde man då för att opponera sig? Jo, man gjorde ingenting. Man strejkade. Och det brukar jag kalla för stillsamt sabotage. Man kan se det ibland hos människor som fått en väldigt sträng uppfostran. Och som lider av en stark människofruktan när de är vuxna. De kan ha en förunderlig önskan att, så att säga, hälla sand i alla maskinerier. Och de utvecklar ofta en kolossal förmåga att göra det utan att man kan komma åt dem. Den vanligaste varianten är att det finns människor som aldrig kommer till ett möte som är avtalat. Utan de kommer vid alla möjliga klockslag, men inte när det är sagt. Har ni träffat någon sån någon? Ja, såna finns. Och de kommer alltid med utmärkta skäl när de väl kommer 3 timmar för sent och man är så arg som man håller på att bli galen. Ja, du förstår, jag träffade en stackars hemlös människa på stan och jag var ju tvungen att ta med honom först och se till så han fick hjälp. Och det är ju fint. Det är bara det att när man har avtalat tid med denna människa 30 gånger och alla 30 gångerna kommer han vid något annat tillfälle med olika och förträffliga skäl. Då börjar man ana, aha, det här är stillsamma sabotage. Och det är precis vad Paulus säger att människan ägnar sig åt inför Gud. Romarbrevet 7 och 15. Det är den vers i Bibeln där alla brukar känna igen sig, inte minst kristna. Romarbrevet 7 och 15. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Och det finns en kraft inom människan som slår till bromsarna med förunderlig styrka när människan får veta Guds vilja. Vi tänker oss så här till exempel att jag håller nu ett flammande möte med starka appeller, som det brukar heta. Jag skickar ut starka appeller till evangelisation. Jag säger, detta är församlingens uppgift, vi måste evangelisera. Om jag riktigt eldar under pannorna så kan jag få en väldig glädje i mötet. Och alla liksom står på bänkarna till sist och säger, hurra, vi ska evangelisera. Men dagen efter, när man kommer till skott och ska evangelisera, då det där ska verkställas, då upptäcker man plötsligt i sitt inre en fruktansvärd broms. Ja, jo, det ska bli av, men jag hinner tyvärr inte just nu. Eller, usch, det är pinsamt, jag går inte till grannen, vad ska jag där och göra, vad ska han säga, och jag måste ju vara lite bättre förberedd. Man kanske kan gå någon kurs förresten. Man kan gå någon 4-årskurs i evangelisation, de har en i Schweiz, har jag hört talas om. Ja. Det jag vill, det gör jag inte. Men det jag avskyr, det gör jag. Köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. I sin kropp dödade han fiendskapen. Hur? Genom att låta den blomma. Vi bläddrar till 5:e kapitlet i Romarbrevet. Där säger Paulus så här, 20:e versen. Lagen kom in för att överträdelserna skulle bli större. Men där synden blev större, där överflödade nåden än mer. Och på samma sätt som synden härskade och förde till döden, ska därför nåden härska genom rättfärdighet och föra till evigt liv genom Jesus Kristus vår Herre. Vad innebär nu detta? Ska vi stanna kvar i synden för att nåden ska bli större? Naturligtvis inte. Vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Ja, Gud tillkännager sin vilja. För att vi ska upptäcka det där med att det är goda som jag vill, det gör jag inte. Utan vi gör någonting helt annat. Och när vi då liksom fattar hur vanmäktiga vi är, då har vi också sett, så att säga, botten på den fiendskap som finns i människonatur. Paulus fick mycket mothugg för sin undervisning. Folk ycklade med honom och sa det, att då får vi väl synda riktigt tappert och så nåden blir ordentligt stor. Nej, säger Paulus, vi som har dött bort från synden, hur ska vi kunna leva vidare i den? Och med sitt lilla vi där så talar han ju bland annat om sig själv. Och vi läser Apostlagärningarna 9 om hur det gick till när Paulus dog. Saul, som ännu rasade av modlust mot Herrens lärjungar, gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus. Om han fann några som hörde till vägen, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Men när han på sin resa närmade sig Damaskus omgavs han plötsligt av ett bländande ljussken från himlen. Han föll till marken och hörde en röst som sa till honom, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Han frågade, vem är du, Herre? Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden så får du veta vad du ska göra. Hans reskamrater stod förstummade. De hörde rösten men såg ingen. Saul reste sig upp. Men fast hans ögon var öppna kunde han inte se. De tog honom då vid handen och ledde honom in i Damaskus. Och så kommer det. Under 3 dagar var han blind. Och han varken åt eller drack. Det förunderliga är att Gud låter honom hållas. Tills dess att han liksom plötsligt slår hål på fromheten. Plötsligt får Saul från Tarsus se att allt det fina, allt det fromma, allt det väl tillrättalagda, det var inte så mycket fromhet som han trodde, utan här fanns ett väldigt utflöde av fiendskap. Och det kom ju fullständigt som en chock. Och Gud sätter ofta in den här överraskningseffekten i våra liv. för att vi ska dö med Kristus. Under 3 dagar var han blind och han varken åt eller drack. Men genom Jesu försoning så finns det nåd. Därför kan Herren också sända Ananias att ge Saul livet tillbaka. Och efter det, när han har fått nåd, så är han död och uppstånd. Nu lever inte mera jag, utan Kristus lever i mig. Det här är ett drama som har hänt en gång med Guds son. Och som just därför denne Guds son kan upprepa i ditt och mitt liv. Vi ska sluta med att läsa inledningen på Romarbrevet 8. Nu blir det alltså ingen fällande dom för dem som tillhör Kristus Jesus. Ty den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som lagen inte kunde göra eftersom den kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Därmed kunde lagens krav på rättfärdighet uppfyllas hos oss som lever efter vår ande och inte efter vår kötsliga natur. Han låter alltså sin son födas som människa. Och det gör honom lik oss på ett sådant sätt att när han dör, så att säga under vår vrede, under vår fiendskap, så dödas synden i mänskligheten, fiendskapen. I sin kropp dödade han fiendskapen. I sin kropp dödade han människans lust att bli som Gud. Han som var till i Guds skepnad, men utblottade sig och kom i tjänargestalt. I honom dödas mänsklighetens vilja att bli som Gud. Och det som får sitt nedslag i mänsklighetens historia här på en punkt kan också förverkligas för den skull i ditt och mitt liv. Låt oss be. Herre, du har sett mycket djupare än vad vi någonsin har förmått att göra. Du beskriver mycket klarare problemets natur. Vi talar om våra misslyckanden, våra tillkortakommanden, vår svaghet och vår ofullkomlighet. Och tror att du kräver av oss att vi ska vara gränslösa och perfekta. När det i själva verket är vår längtan efter gränslöshet och perfekthet som är det verkligt onda i vårt väsen. Och som är en fiendskap emot dig. En fiendskap som du har dödat i din egen sons kropp. Och som denne son också kan, så att säga, döda i vårt väsen. Herre, vi förstår inte hela mysteriet och det är heller inte meningen. Utan vi ber att du uppenbarar så mycket av hemligheten som vi kan bära. Och att resten får vara ett mysterium som vi får ta emot på mysteriets vis i bröd och vin. Tillägna oss med hela vår varelse. Där du lämnar ut dig själv åt oss. Guds rena lam, oskyldig, på korset för oss slaktad.